Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og vår serie om kvinner i AI. I denne serien snakker vi med spennende damer som jobber med AI anvendt i forskjellige domener eller industrier og funksjoner. Og med dette her ønsker vi egentlig å vise to ting. Det ene er hvor anvendt og relevant AI har blitt, og det andre er hvor utrolig interessant det er både for kvinner og for menn å holde på med det som fag. Gjesten vår i denne episoden er Anette Fagerhaug Stefansen, og hun er forskningsleder for digitale systemer i Norse. Velkommen til deg også, Anette.
Tusen takk.
Anette, vi skal prate litt om Norse og litt om deg, og så hopper vi inn i det enorme og komplekse tema som AI er. Men før det kan du fortelle oss litt grann om hvem du er.
Ja, Anette bor i Bergen. Jeg er alene mamma til to barn. Jeg har bakgrunn i matematikk og også faktisk aerodynamikk, men doktorgraden min fra anvendt matematikk. Så jeg har holdt på med algoritme, og nå som jeg forskningsleder så synes jeg det veldig spennende å få sette i gang med mange forskjellige prosjekter med veldig tverrfaglig tilnærming.
Der, jeg har lyst til å spørre deg litt til om anvendt matematikk. De som lytter til oss vet kanskje ikke hva det er. Det, liksom, kan du gi et eksempel eller et par setninger, bare sånn at folk vet hva de skal prøve å forestille seg?
Det jo som regel at du prøver å løse problem ved hjelp av data og ved hjelp av å lage algoritmer, programmering.
Så du kan prøve å balansere en oljeplattform i store bølger, og da bruker du noen innsamlede data for å regne på det?
Ja, for eksempel i doktorgraden min så holdt jeg på med feilestimat for å se hvor store feil vi gjør i utregninger. Og da var det snakk om transport av materiale i undergrunnen. For vi gjør jo våre beregninger, men så klart hver gang man gjør beregninger så er... Hvor precis er de, og er vi sikre på at vi gjør de på riktig måte for å komme fram til gode resultat?
Ja, og når vi nå går inn i AI så er det også veldig spennende, fordi AI kan hjelpe oss både med å forbedre prosessen, men også for å komme raskere og lettere til de resultatene. Så kan man heller bruke tid på, ok, men hvorfor kommer disse feilene, og hva skal vi med dem, for eksempel? Men hva er Norse?
Norse er et uavhengig forskningsinstitutt. Norge har veldig mange små forskningsinstitutt, og i 2018 så var det flere av disse som bestemte seg for å fusjonere for å danne et stort forskningsinstitutt. Så vi var seks forskjellige som fusjonerte inn. Så det er veldig spennende. Fordi at vi har så mange forskjellige tverrfaglige områder vi forsker på. Så det kan være klima, det er energi, teknologi, helse, samfunn, miljø. Vi har veldig mange forskjellige anvendelsesområder. Så det er spennende.
Er det sånn at på universiteter så forsker man et eller annet i forhold til undervisningsområdet sitt og så videre, mens i institutter sånn som Norse, så er det industrien som bestiller, eller hvordan styres hva dere forsker på?
Ja, det er, man snakker gjennom at forskningsinstituttene har et samfunnsoppdrag, og at vi skal klare å gjøre den forskningen som samfunnet trenger. Så vi skal ideelt sett være et bindeledd mellom universitetene og samfunnet, og gjerne gjøre mer anvendt forskning. Nå kan man si at mye av forskningen til syvende og sist blir anvendt, men forskningsinstituttene skal være litt kjappere på å få løse aktuelle samfunnsproblemer med, med den kunnskapen vi har og den vi utvikler. Så vi får ju uppdrag både ifra, vi får ju uppdrag både ifrån det offentliga och ifrån från industrin och vi ja.
Vad jobbar du med nu? Vad slags uppdrag löser du nu?
Jag är ju mest I den idéutvecklingsfasen. Men jag har fram till det nyttår så leder jag ett forskningsprojekt innanför haven där man brukte bland annat AI också på att få till bättre prediktion av inkommande vindfält och kunna bruka den informationen till att styra vindparken på en mer effektiv måte. Så användningsområden kan vara väldigt mycket olika. Ett annat projekt som jag var med och ett annat projekt som vi har pågående nu är att snacka om att göra mer effektiv drift av elektriska bussar och det att kunna predikera bättre hur mycket gjenstående batterikapacitet de har för att optimalisera vad tid de ska laddas för exempel.
Spännande. Det tränger vi I Oslo till nästa vinter.
Ja, inte sant. Kursen blir det påverkad av temperatur. Det är jätteviktigt.
Ja. Ja. Sådana typ verktyg och utvecklingsprojekt tror jag vi kommer att tränga mer och mer av, särskilt när vintrarna blir mer och mer oförutsägbara framöver.
Absolut.
Det att hjälpa oss att lära fort och brett, det tror jag är jättespännande. Du Anette, vad är kopplingen till AI? I det du gör?
I de projekten jag nämnde akkurat nu så är det ju kännetecknen är ju ofta att hvis du har massa data så ska du pröva rätt och slett finna ett system I de data och du brukar gärna AI på att finna de på att lära mest möjligt ifrån den datan du har. Och så är det ofta det att kunna ofta så utvecklar vi beslutningsstötteverktyg. Till syvende och sist. Så att det är ju hela den insamling av data man kan bruka AI och andra algoritmer också för att ge mening ut av den datan. Och så ska du presentera detta till de personer som jobbar på en sån måte att de klarar att ta goda avgörelser. Mm. Vi hade ett annat projekt som heter Reaimed som var in mot lägevaktmedicin. Och då är det ett verktyg för att hjälpa och kvalitetssäkra en samtale så att de som har samtalen kan bruka mest möjliga krafter på att faktiskt få tag I den riktiga information som de trenger. Mm. Så det är ofta att få till en bättre arbetskvardag och få hjulen till att gå runt på en bättre måte.
Nu är det så att väldigt många av de som lyssnar till oss tänker kanske att jag skönjer inte helt hur ChatGPT kan göra det här. Kan du avklara lite grann för oss detta här med att du brukar AI, men det är inte nödvändigtvis något språkligt du gör?
Nej, definitivt inte. Men det är klart att folk flest syns ju kanske det är enklare att förstå det här med språkgenerering. Det är ett verktyg de kan ta I bruk och då blir det ju mycket mer reellt för dig. Men man kan ju bruka AI på all möjliga slags data och gärna också olika typer data samtidigt för att lära mest möjligt om en situation. Så det är man kan bruka AI för att se på anomalier, det vill säga ting som inte borde ske, fånga upp situationer som inte är sån som de borde vara. Och det är något som är otroligt viktigt i situationer som är liksom sårbara. Hvis man, ju tidigare man får signal om att något I den situationen höll på att gå galt, ju tidigare kan man iverksätta tiltak för att motverka det.
Så, jag tänker att sådana exempel som uppdagelse av skattefusk eller eller kanske börja se var är det kritiskt I trafikflyten när vi ser att någon börjar att köra lite för fort I förhåll till förhållandena och så vidare så kan det vara en sån grej man kan börja följa med på mycket mer uppmärksamt I samtid I nåtid istället för att se bara på historiska data Eller så nämnde du också det med anomalier I bilder och så finns våra systemer som känner igen kräftbilder från andra bilder. Så det jag vill till att folk ska visualisera detta med att det tränger inte bara vara språkprocessering I AI som vi har sett I ChatGPT men det kan vara bilder eller industriella data som kanske sker mycket mer I de projekten där jobbar med.
Absolut. Jag tänker att grunden till att man har kommit så långt med språkmodeller är ju för det att det är så otroligt mycket språk tillgänglig genom internet. Alltså utan internet så har man näppe var där man var idag med ChatGPT alltså. Mm. Så det är ju den här enorma insamlingen av data som gör att man kan träna upp väldigt, väldigt goda modeller. Men det har vi ju I många andra tillfällen också I sån industriella projekt. Ju mer sensordata du har, ju mer maskinlärning kan man bruka på de sensordatan. Och göra då goda avgörelser och förstå situationen bättre.
Men Nej, sorry, minner mig nu på en problemställning som jag hör väldigt mycket när jag jobbar för exempel med folk I oljesektorn. De säger att de har förfärligt med data men att de vet inte helt hur de ska bruka det. Så det är kanske det som är det nästa stora steget att finna de riktiga problemställningarna och finna ut av detta med bruk av data.
Vi jobbar väldigt mycket med AI innanför oljesektorn här I Norge. Både det här med vi har väldigt spännande projekt som går in mot automatiserad boring som när man borer en oljebrunn så är det ju väldigt mycket man samlar ju in data I samtid för att finna ut okej, går denna processen som vi önskar och den datan som man samlar in kan då brukas till att automatiskt ändra kurs hvis det trängs för att säkra sig att man har att man gör en god process. Ja, och vi brukar överallt där du har stora mängder sensordata så är det väldigt, väldigt spännande att kunna bruka maskinlärning för att lära mer om situation. Men det är ofta väldigt komplexa problemställningar.
Så det Anette? Jag måste spöra dig, för det är komplexa problemställningar och så är uppgaven till forskare först att pröva att komma upp med en förenkling eller en liksom prioriterad hypotes då, om vad detta tror vi är kärnan och så gräver vi efter data och så vidare. Men du snackar om väldigt konkreta projekter och jag möter en del folk där ute som tänker att AI är bara en hype och det sker egentligen väldigt lite förelöpigt. Men det hörs inte sån ut på dig?
Nej, det sker ju massa. Men det är klart att jag tror man har sällt in AI på många olika områden där det kanske inte har varit lika lurt. Jag hörte bland annat om en AI-modell som det blev brukt nu för att skulle intervjua folk. Till jobbintervju. Det hördes inte ut så väldigt avancerat ut för då hade personen som blev intervjuad då mött på närmast en
dum chatbot.
En dum chatbot som bara intressant. Då går vi över till nästa spörsmål och då trängde du inte AI det hela tatt.
Nej. Och jag tror att detta vill vara egentligen otroligt viktigt för folk att få börja leka med lite goda verktyg. Jag har på min sida varit lite skeptisk till ChatGPT egentligen. Jag tänkte att alltså, jag skriver bättre själv och så vidare, men jag har blivit helt frälst på att bruka det som ett läringsverktyg. Och självklart jag hallucinerar av och till, men det är min jobb att känna det igen och så är det så otroligt nyttigt och brett.
Ja, alltså det är där är folk som brukar det för att hjälpa till och göra programmeringar lite raskare. Man är inte helt säker på hur man ska programmera en funktion så får man lite hjälp och så. Hvis man är god I jobben sin så är du också god på att evaluera för att, det du får tillbaka. Det är att kunna se på det en ChatGPT ger tillbaka med ett kritiskt blick. Och det är otroligt viktigt och det tänker att det är viktigt I alla projekt där man brukar AI. Man är nöjd till att ha alltså man kan bruka AI många gånger till att effektivisera ting, men du träng person ofte til å gjøre en god evaluering for å sjekke er det her bra nok, eller er det bare whatever.
Nå du inne på to ting som jeg håper egentlig alle lærer så fort som mulig, angående arbeidsplasser og fremtidens arbeid og AI. Det veldig mange der ute som redde for at nå tar AI jobben min, ikke sant? For nå kan AI ta seg av regnskapet og skriving av bøker og alt mulig. Mm. Men det første at AI tar ikke jobben din, men det kan fort være at en person som bruker AI blir så mye mer effektiv enn deg at den tar jobben din. Og det andre at hvis du god i jobben din, så blir du bare kvantesprang bedre med bruken av AI, nettopp fordi det du som kjører, og ikke AI-en, mens den effektiviserer deg i alt det der som du kan gjøre selv også. Det bare det tar 10 ganger så mye tid.
Ja, men tenk på med all teknologiutvikling, så det jo klart at det der jobber som forsvunnet. Så man tänker på før i tiden i undergrundsbanen så var det jo en person som satt der og stemplet hver eneste billett til personen som kom inn og skulle ta undergrundsbanen. Det finns ikke lenger. Og på en måte så vi sikkert glad for det, for det sikkert ikke en sånn kjempegivende jobb å sette og stemple billetter til personer dag ut og dag inn i mørket. Så teknologi har alltid der har alltid vært en motsetning der, og man har hatt mange opprør mot teknologien som kom. Mm. Men det man ser jo at man må få til et godt samarbeid som man må, med teknologien, som gjør at personen får en god, en interessant jobb å gjøre, med, og at de spiller på lag med AI-en, spiller på lag med teknologien. Och jag tänker att utformningen och upplärning runt AI på arbetsplatsen är otroligt viktig.
Ja, och så det är flera som har nu sagt att AI är inte ett IT-projekt. kanske inte ett forskningsprojekt heller, men ett organisatoriskt projekt. Och där det att kunna komma igång brett med AI är jag också väldigt upptagen av. Alltså jag ser att i en del organisationer så har man delegerat AI-problemet eller strategin till en del av deras R&D-avdelning, alltså utvecklingsavdelning eller forskningsavdelning. Eller är det IT-CTO-en, chefen, som håller på med AI? Han och de 10 flinkaste data-matte-folka. Mm. Men de ska bygga broen, tänker jag, till både data och algoritmer. Men jobben deras är att lägga något verktyg som den 97% av organisationen kan bruka.
Absolut, och du, jag har väldigt trua på att sätta in tvärfagliga team från begynnelsen av, och att de som ska bruka verktygen är tätt involverat. Och så måste man också vara öppen med vad man brukar teknologin till, vad man önskar uppnå med teknologin. För att punkt 1, du kan göra ett system jättebra. Du har utvecklat ett system som är så bombesäkert, men hvis folk som ska bruka det inte stoler på det, så vill det inte bli tatt i bruk. Mm. Då vill det bli motarbetat och då är du lika långt. Mm. Där är en del industriaktörer som säger att vi vill hellre ha ett system som är transparent, att vi förstår varför det kommer med resultaten det gör, än att ha ett system som är där man inte förstår varför svaren kommer som de kommer, men som kanske träffar oftare på problemställningar. Mm. Så den att ha goda verktyg som funkar i arbetsvardagen till folk, att folk förstår vad verktyget gör och också klarar att vara kritisk till det. Det är otroligt viktigt.
Jag tror det du snakker om här, det är också väldigt spännande för folk att få med sig. Så när man jag går tillbaka lite i tid och mina favoritexempel med AI, för de är så mycket lättare att förklara än industriell bruk av AI, de kommer från spillevärlden. Och där liker jag väldigt gott den historien med Garry Kasparov, det tror det var 97 när han tappte för IBM sin Deep Blue. Nästa gång var det Jeopardy som tappte eller Ken Jennings som tappte I Jeopardy til Watson fra IBM og så var det da siste eksempelet Go og det var da vi virkelig tenkte at nå det gjort hvor Lise Dahl tappte for DeepMind fra etter hvert Google. Og det som fascinerer meg at I hvert fall sjakk og Go gamle spill hvor det var veldig, veldig mye teori. Og noen av de smarteste folka I verden har spilt dem. Men det egentlig, når AI-en vant over mennesket, så ble vi redde, og så ble vi skeptiske, og så ble vi lei oss. Men disse her kjempeflinke folka var de som var de raskeste, altså Magnus Carlsen og Garry Kasparov og Lise Dahl. De sier to ting. Det ene at AI har vært med på å endre teorien innenfor det sjakk eller go. Altså, og det mange hundre år gammel teori. Og det andre at de spiller best, ikke menneske alene, ikke AI alene, men menneske som bruker AI. Og det går tilbake til dette eksempelet ditt med at du må være god I jobben din. Og det du som kjører, men AI et utrolig effektiviserende verktøy. Jeg merker også at hos meg AI noe som hjelper meg å komme forbi en sånn blank side-problem. Ja. Altså når jeg skal begynne å jobbe med noe, og så du vet, den der utsetter og utsetter, fordi jeg vet ikke helt hvordan jeg vil angripe det, da det veldig greit å få litt hjelp med struktur, og så kan jeg endre alt.
Ja, ja, absolutt, det å få kommet I gang. Ja, men det å få til de der, det derfor jeg synes det så utrolig viktig, både at folk forstår også hva AI-en kan gjøre, hva den ikke kan gjøre. Mm. Sånn at man klarer å spille på lag. Det å ha en lagspiller som du kjenner, som du skjønner hvordan funker. Det da spillet blir bra. For å si det på en enkel måte.
Og det du sier nå, dette her også skal vi tatovere et eller annet sted på panna. Vi må forstå hva AI og hva det kan og ikke kan gjøre for å kunne spille på lag med det. Men jeg tror også dette litt viktig I forhold til regulering. Fordi ja. Den reguleringen som kommer nå, den sånn, vi så usikre, så dermed det best å nesten stoppe alt. Da. Mens det jo forferdelig lite verdiskapende.
Ja, og så det ikke alt man klarer å regulere mot. Nå har vi jo veldig mange gode lover og regler på plass allerede, altså antidiskrimineringslover og sånt. Og disse lover må jo respekteres uansett om man har AI eller ikke I loopen. Det jo fundamentalt. Men av og til så ser man man ønsker et system som 100% sikkert, som aldri gjør feil, eller som der menneskene aldri kan gjøre feil hvis de kommer borti. Og det går faktisk ikke. Det man må gjøre avveininger underveis I et prosjekt, hva som viktigst, hva verdien, hva det egentlig problemet du prøver å løse. Og så utvikler man systemet I den retningen.
Jeg tror det der også et sånt viktig etisk spørsmål rundt AI. Og det vi kan to ting jeg har lyst til å legge til der. Det ene at det at AI av og til reagerer på måter som vi oppfatter som skjeve, eller denne bias-diskusjonen, henger selvfølgelig sammen med at den bruker data som skapt av oss skjeve mennesker, og så forsterker den det. Så det et fint lite speil til oss selv, og så det vår jobb å rette opp I det, akkurat som du sier med disse, både antidiskriminering og alle de andre rettferdighetslovene vi har, og compliance-reguleringen som kommer nå. Og det ingen mennesker som perfekte heller. Så vi kan ikke forvente noe fra AI som ikke vi engang selv klarer å levere, da.
Nei, og så det som jeg synes veldig spennende, det har jo vært det var et prosjekt som ble gjort I Storbritannia, der man vet jo at det en del skjevhet når det gjelder kvinnehelse, og blant annet det å fange opp hjerteinfarkt. Og da hadde de utviklet et AI-system for å hjelpe leger til å sjekke at du sikker på at du ikke overser noe her? Så man vet om menneskelig bias, menneskelig forskjellsbehandling, som man gjør jo ikke med velje, men man gjør jo bare så godt man kan. Men det å kunne bruke da et AI-verktøy for å prøve å fange opp disse situasjonene, sånn at du faktisk kan gjøre en bedre jobb på tross av menneskelig bias, det er jo helt fantastisk når vi får til sånne prosjekt. Vi var ikke med på dette da. Det bare har bare lest om det.
Mm. Og dette bringer oss egentlig tilbake til dette med etikken og AI. Jeg tror at vi prøver å delegere en eller annen sånn universell etikk til AI-en, og det er umulig av to grunner, eller tre grunner kanskje. Først det du snakket om, at det finns ingenting her i verden som er 100%, altså det finns i en platonisk verden, men vi vet at verden ikke sånn som Platon beskrev det. Så alle programmer inneholder feil og, og situationer de ikke har blitt testet i, og så videre. Og vår jobb å egentlig prøve å fange dem opp, og få ting tilbake på sporet som mennesker. Det andre at det kanskje ikke en perfektion vi skal hige etter, men kanskje kontroll, sånn at vi kan påvirke utviklingen tidlig nok før alt har lagt seg og satt seg. Og vi vet ikke, og tredje at vi vet ikke helt hvordan vi burde også regulere dette her. Jeg litt redd for at vi blir litt sånn hyperaktive på regulering nå, fordi vi vet ikke helt hva vi skal, og da taper vi tid.
Ja, men det jo, jeg tenker på i forhold til verdier og sånt. Hvis alle mennesker hadde absolutt samme verdier og samme måte å tenke på, så hadde vi jo sluppet å ha politiske valg, det hadde jo ikke vært noe problem. Vi har jo bare kunnet kjørt igjennom. Og krig. Ja, altså, vi hadde jo løst alle problemer hvis alle tenkte på samme måte. Ja. Sånn er ikke verden. Og sånn er det heller ikke når vi utvikler AI-prosjekter. Altså, det kommer alltid til å være en diskusjon om hvordan ting skal gjøres. Det viktigste er at den diskusjonen finner sted. Og at man har gjort seg noen tanker, at man ikke går inn i dette blindt. Og så får man heller være ærlig med det. Vi har diskutert dette, vi tok dette valget fordi at på disse bakgrunnen og sånt. Man må være ærlig, man må være åpen i valgene man har gjort.
Og jeg tror egentlig det å få med seg majoriteten på de diskusjonene kan også gjøre dem veldig mye sunnere, og da må majoriteten bry seg om tematikken og gjøre en bitteliten innsats for å skjønne hva det vi egentlig snakker om her, og det kanskje det vi prøver gjennom disse samtaler også. Jeg har lyst til å spørre deg litt om Norges muligheter her versus en eller annen Silicon Valley. Jeg veldig fascinert av en slags sånn titandimensjon såpeopera som spiller seg ut nå mellom Elon Musk og Sam Altman og The Magnificent Seven, som disse her svære Microsoft og Nvidia og de andre, de største IT-selskapene i verden. Jeg leste akkurat et notat fra Deutsche Bank som sier at deres sammenlagte verdi større enn de fleste lands børser nå. Ja. Og den der enorme investeringen, enorme makta de har, og så er vi veldig stolte av den ene milliarden vi har her i Norge da, på 5 år. Men hva kan vi gjøre da, når vi ikke har deres makt og deres penger? Hva tenker du er spennende veier å gå for oss i Norge?
Vi må jo benytte oss av de mulighetene som vi har. Det er klart at mye av den utviklingen som har vært gjort, for eksempel på ChatGPT og sånt, har vært gjort av, det er mye dreven av hvor hen er det penger å tjene. Det er mye liksom dreier seg om også om man gjorde mye forskning for eksempel på, i begynnelsen på såkalt recommender system, altså hvordan kan man anbefale folk for å ta flere valg, ikke sant? For å få de til å kjøpe mer eller se på disse annonsene og så videre. I Norge, så vi har andre ting vi er gode på. Vi vet at vi er gode på helsedata. Vi har ganske gode data på folkene våre når det gjelder helsearkiv. Dette vet vi attraktivt.
Ikke det da ekstra provoserende eller synd at ikke vi kommer I gang med helseplattformer?
Ja, men det kompliserte greier. Og du må ha folkene med deg hele veien, og det kanskje det som så vanskelig med å få på plass sånne systemer. Det det berører arbeidshverdagen til så utrolig mange. Det og så får man kanskje en tidsfrist på at dette skal på plass inn da og da. Så gjør at man kutter litt hjørne, og det utrolig kostbart.
Men jeg tror at dette vil berøre arbeidshverdagen til alle. Ja. Det kjempeviktig. Og det som du sier, ikke sant, det å få lært opp folk, det å få folk med på løpet, det å få dem til å påvirke løpet. Mm. Og det burde vi kanskje lære fra også, når det gjelder vår helseplattformprosjekt, eller prosjekt R. Og bruke det til alle de andre AI-prosjektløp som burde ta plass I 2024 I det store, brede landet vårt. Da.
Nei, og så vi jo verdensledende på teknologi, offshore-teknologi. Mm. Der vi jo utrolig flink. Vi bygger tunneller, og vi bygger altså, veier under fjorda. Vi har et veldig digitalisert samfunn, og vi et lite samfunn, sånn at det også går også lettere å teste ut ting hos oss. Og vi har mye tillit, og det også en viktig ting når vi skal utvikle teknologien.
Ja, du snakket da om offshore, men kanskje I et litt større perspektiv så kan det være det maritime, ikke
ja,
sant?
Absolutt.
Logistikk på hav, transport på hav, ressurser fra havet. Og så snakket du om energisystemer, hvor vi kan kanskje starte fra vannkraft og olje og gass, men vi begynner å bli ganske gode på offshore vind og hydrogen, og det en del satsninger som du også snakket om, har synergier også. Og lære fra hverandre, ikke minst. Og så snakket du om helse, offentlige data, til og med finansielle aspekter her, Altinn og så videre. Så der også har vi noe som vi ganske unike på grunn av den digitaliserte modellen vår og tilliten.
Ja, og vi høyt utdannet I Norge. Så det jo også en... Folk har gode forutsetninger for å forstå hva AI og klare å interagere godt med det. Så vi har gode kort på hånden, selv om det andre som har mer midler enn oss og mer finansielle muskler.
Og da kommer vi kanskje til den mest optimistiske konklusjonen her, Anette, for jeg tenker at hvis det en ting AI kan hjelpe oss med, så det dette store problemet vårt med at det så få av oss. Så hvis disse hodene nå tenker I samme retning, så kan dette bli kjempebra for oss.
Absolutt, og vi trenger absolutt å spille også på lag med EU. Der de har jo også en stor satsning på AI på gang. Og ja, både, de har jo vært tidlig ute med regelverken, og de veldig på med å skal få de mindre bedriftene til å satse for fullt på AI og på digitalisering. Så det en viktig satsning som Norge må være med på.
Veldig bra. Hvis du skulle gi noe råd til de som lytter til oss helt på slutten, hva anbefaler du til folk for å komme I gang?
Det viktig å ta hensyn til hva det man ønsker å oppnå, og sikre seg at alle I den verdikjeden. Alle de som skal jobbe med AI-en, enten om det de som skal bruke verktøyet, eller de som blir berørt av verktøyet, at de med på prosessen, og at de forstår hva dette innebærer. Jeg tror det man trenger rett og slett å få alle med på laget for at det skal bli en suksess. For jeg tror det veldig mange piloter som stopper opp, også fordi at folk har ikke tid, eller de får ikke tid på grunn av at de har så mye andre oppgaver de skal løse. eller att det inte är satt av nog midler till att genomföra projekten. Så man gör kanske en liten pilot och så ja, funkar inte helt så.
Vi har viktigare ting att göra. Ja.
Och så fortsätter man som förr för det att det är effektivt, det känner man till,
effektivt
det
vet nok.
Man. Det är effektivt nog. Man klarar sig så vitt och håller hodet över vattnet. Så det att ska då få sätta igång med AI-projekt på si, det kan kräva lite för mycket av folk. Så du måste säkra dig att folk har tid till att jobba med det.
Och att det jag hör dig säga, eller det, jag måste tänka i bilder. Och det jag hör dig säga är att vi borde ha en slags uppskrift för AI-innvielsesfester runt omkring. Och att ledelsen måste stå först och säkra att det finns nog form för budgetter. För ett av problemen är vi självklart här att det är vanskliga tider och de färreste har satt av 10% på budgetten sina till att satsa på AI. Så de pengarna måste vi finna ett eller annat sted nu.
Ja, inte sant. Och det är också det att tänk tar tid. Så det att få god förankring. Och att folk vet att de kan jobba med detta för att göra det på bäst möjliga måte för att det faktiskt ska bli en succé. Ja. Det är viktigt.
Väldigt bra. Tusen hjärtligt tack för en väldigt inspirerande samtal, Anette Fagerhaug Stefansen.
Det var jättekäckt att vara här.
Tack till er som lyttet oss. Tack för att du lärde med Learn. Husk att du måste registrera dig på learn.tech. For å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.